Jag tror nästan jag börjar med att göra något väldigt osvenskt. Jag tror att det är väldigt onorskt också. Kan jag inte få be er, nästan allihopa, att flytta liksom fyra bänkrader längre fram och möjligen inåt mitten, så blir det lite roligare för mig att se er och veta om ni sover eller vad som händer. Så längre fram och in mot mitten, så vi är lite mer samlade här. Vad bra, tack. Uppskattas väldigt mycket. Titta vilka lydiga åhörare.
Ni är inte så osvenska.
Ni är inte så osvenska, nej, ni är norska. Nej, men det var väl härligt, jättebra. Tack så mycket för det. Om jag ska säga något helt kort bara om de här tre böckerna, så Nakna utan skam, den handlar ju om den sexuella revolutionen, det vi ska tala om idag, och om en revolutionär syn på sex, alltså vad är den kristna synen. Så det är ett försök att gå igenom ganska noggrant vad är det som har hänt i vårt kultur, och ni kommer ju möta en del av det i min presentation. Och sen den kristna responsen, men hur tänker vi då som kristna om sex och kropp och relationer och kärlek och äktenskap och alla de invändningar som finns runt den kristna synen. Behöver tron försvaras? Den har underrubriken Manifest för kristen apologetik. Och det är helt enkelt en genomgång varför vi behöver apologetik, en genomgång av vad som har hänt i vår kultur intellektuellt. Varför hela kulturen har vänt sig bort ifrån kristendomen. Hur har det gått till? Och sen en huvuddelen av boken är en genomgång av Jesus som apologet, Petrus som apologet och Paulus som apologet. Där det går att visa att Nya Testamentet, de här tre gestalterna, Jesus, Petrus och Paulus, i all deras kommunikation finns det en apologetisk dimension. Här för att stanna handlar sen om den kristna tron är sann. Vad innebär den då för det mänskliga livet, för mig som människa? Vad blir då livets mening? Om det finns en Gud som har skapat den här världen och som, trots att vi har vänt oss bort ifrån honom, har sträckt sig tillbaka mot oss. Om det är sant, vad betyder det för mitt liv? Hur ska jag då tänka om min existens här på jorden? Så det är en bok som handlar om, kan man säga, vad är kristen andlighet? Om Gud finns, vad betyder det då att leva med och inför honom? Okej, ni får gå till bokbordet och titta på böckerna. Nu ska vi tala om den sexuella revolutionen, Nakna utan skam. Vår kultur har genomgått en enormt drastisk förändring i synen på kropp och sexualitet, i syn på kön, i syn på manligt och kvinnligt, i synen på äktenskapet. Och det här är ju manifesterat på hur många områden som helst. Vi har ändrat uppfattning om skilsmässa och omgifte. Vi har ändrat uppfattning om sambo och föräktenskapliga förbindelser och utomäktenskapliga förbindelser. Vi har ändrat uppfattning om samkönade relationer. Vi har definierat om äktenskapet. Och det här bara fortsätter. Vi gör en revolution i vår kultur mot hela den traditionella uppfattningen i de här frågorna. Här är en text från Sveriges domstolar. Sveriges domstolar, väldigt formell juridisk text. Det handlar om fastställande av föräldraskap. Och så finns det du som föder barn. Om man zoomar in där, du som föder barn. Om du är kvinna och föder barn blir du automatiskt registrerad som barnets mamma. Det kallas moderskapspresumtion. Om du är man och föder barn blir du barnets far. Jaha. Så står det numera i texter. I veckan så hade en journalist hade en stor kulturartikel i Dagens Nyheter. Som handlade om varför i all sin dag ska man vara trogen i en relation. Varför måste man det i ett äktenskap, i en långsiktig relation? Varför måste man vara trogen? Livet kan ju vara fyllt av passion. Varför ska man inte ta chansen? Vi har bara ett enda liv. Varför inte uppleva det spännande som en annan relation kan innebära samtidigt som man har en långsiktig relation? Och hon slutar: om det har varit möjligt för oss att spränga normerna för hur en familj ser ut, och det är ju precis det vi har gjort med samkönade äktenskap och så vi har sprängt normerna för vad är en familj, då borde det vara möjligt att slå hål på föreställningen att det inte går att äta kakan och ha den kvar. Varför skulle det inte gå? Slutar artikeln. Anne Heberlein är en känd personlighet, kulturpersonlighet i Sverige. Hon är teoldoktor i teologisk etik, så etik är hennes specialområde. Hon skrev nyligen i Expressen en artikel med rubriken "Jag tackar Gud för att jag är bisexuell". Och då skriver hon i artikeln så här: själv betraktar jag monosexualitet, och det är hennes beteckning på det att du bara har förmåga att relatera sexuellt till ett kön, och vanligtvis då det motsatta. Själv betraktar jag monosexualitet som en emotionell och sexuell defekt. Har ni det ordet på norska, defekt? Så det är ett ganska starkt ord. Så man är en defekt person om man är monosexuell. Och jag tackar Gud för att just jag föddes med förmågan att känna och älska fullt ut utan att begränsas av sådana futiliteter som kön. Om man går in på Svenska kyrkans hemsida, på öppningssidan, så finns det lite olika sådana här rutor. Och en ruta är så här: vill du jobba i Svenska kyrkan? Och då ser ni, det är en prideflagga, som om det är Svenska kyrkans främsta ärende. Pride-ideologin. Och sen klickar du in där och då kan du söka tjänster som präst och kyrkoherde eller diakon eller olika kyrkliga tjänster. Så revolutionen pågår ju för fullt inom kyrkan och i kristna sammanhang. Den här kvinnan heter Lina Landström. Hon och jag hade faktiskt en debatt i Sveriges Radio för ett år sedan ungefär. Hon håller på att doktorera på frågan om polyamori. Det är ju alltså, polygami känner vi till historiskt. En man är det vanligtvis som har många fruar. Polyamori, det är ju att man är flera personer. Många personer. Men man är inte gift, och det kan ju vara olika konstellationer, både män och kvinnor i olika grupper, 2, 3, 4, 5, hur man nu så. Polyamori. Och hon argumenterar för att kyrkan måste börja välsigna polyamorösa förhållanden. Och hon säger så här i en intervju i kyrkans tidning: om vi är skapta för att bli kära i flera samtidigt och vi önskar att leva polyamoröst, varför ska vi då inte göra det om det är Guds vilja? Jaha, det väcker en mängd frågor. Så journalisten frågar då: somliga skulle kanske säga att bara för att vi upplever något starkt så behöver det inte vara Guds vilja. Och då svarar hon: om man har en stark kallelse eller en stark dragning så måste vi anse att det är skapat av Gud. Vi måste kunna lita på det. Hur ska vi annars kunna veta vad Gud vill med våra liv om vi inte kan följa det? Hur ska vi annars kunna sålla mellan vad som är rätt och fel? Alltså om vi inte kan bara följa vår inre känsla, hur ska vi då kunna veta vad som är Guds vilja? Så till synes finns det ingen annan vägledning än människans inre känsla. Och jag kunde fortsätta. Det här är ju då bara exempel på hur hela den traditionella visdomen i de här frågorna håller på att förändras i samhället och i kyrkan. Vi kunde fortsätta att titta på en mängd tidningsrapporter om att kvinnor på kvinnofängelser blir gravida utifrån övergrepp av transsexuella som sitter på samma anstalt. Biologiska män som identifierar som kvinnor och som därför hamnar på kvinnoanstalt. Och så sker det då våldtäkter inne på anstalten med graviditeter som följd. Hur ska man förstå det här? Det här är den största, djupaste och snabbaste kulturförändringen som har skett på väldigt, väldigt länge. Det har gått i en enorm hastighet de sista decennierna att hela kulturen har vänt. Och stora delar av kristenheten har följt efter i den vändningen. Jag tror man kan förstå det så här. Det här är någonting som kallas för World Value Survey. Det görs regelbundet. Man tittar på alla kulturer i världen. Och så tittar man utifrån några olika parametrar. Vad är det som kännetecknar kulturer? Och man har bland annat en undersökning där man har två olika parametrar. Den lodräta axeln, då är det traditionella kulturer. Och i så fall är man ju religiös. Alla kulturer traditionellt är ju religiösa. Så det är religiösa, traditionella kulturer. Och ju högre upp du är, ju mer sekulär är du. Då räknar du bara med denna världen. Så traditionellt kontra sekulärt. Och den andra axeln, det är överlevnadsvärde kontra självförverkligande. Många kulturer, där behöver man ju fokusera helt enkelt på att finna mat, kläder, husrum, värme, överlevnad. Så fattiga kulturer. Och då blir man ju beroende av andra för att överleva. Och då blir frågan om självförverkligande, den kommer mycket längre ner. För det viktiga är att överleva, och då måste man ingå i ett sammanhang, och då måste man underordna sig sammanhanget. Medan andra kulturer som är materiellt rika har i grunden löst frågorna om mat, kläder, husrum, värme, överlevnad. Och då blir fokus självförverkligande. Då blir fokus på jaget. Och ni ser vilka länder som ligger högst upp, längst ut. Det är det protestantiska Europa. Och högst upp, längst ut, ligger förstås mitt land. Och Norge ligger ju strax därefter. Så vi är där allra längst upp. De mest sekulära. Och vi är de som fokuserar mest på självförverkligande. Det är det högsta idealet. Om vi tittar på det här, de här två parametrarna. Jag ska bara säga, såna här undersökningar, man kan alltid ha en mängd frågor till hur de görs och så vidare. Så man, på detaljnivå så finns det saker man kan diskutera här. Men själva tendensen fångar det här väldigt väl. Då är det alltså två kännetecken på, om vi talar de skandinaviska länderna, där vi leder i världen. Vi ligger främst på hela jordklotet. Vi är sekulära och vi fokuserar på självförverkligande. Låt oss titta på de två. Det sekulära, det ordet kommer från ett latinskt ord, seculum, som betyder tid. På svenska har vi det i ordet sekel, ett århundrade. Så det sekulära, det betyder att man säger det är den här tiden, inte evigheten. Det är den här tiden, denna tidsålder, inte den kommande tidsåldern, som är viktig. Och i förlängningen så har det betytt det är den här världen. Den värld som nu är åtkomlig för våra sinnen, den fysiska materiella världen, det är den viktiga världen. Det är egentligen den enda verkliga världen. En andlig värld, Gud, är irrelevant. Finns inte. Så det sekulära är när man blir helt fokuserad på här och nu, den här världen. Och det är det som har hänt sen upplysningen, att vår kultur har sagt vi ska gå den sekulära vägen. Man har tagit ut skilsmässa från det som är vårt historiska arv, den kristna tron. Men vad händer då om man kickar ut Gud och säger Gud finns inte, en kommande tidsålder, vi kommer aldrig att finnas där. Det är den här världen, det är detta livet, det är nu. Vad händer då? Bort med Gud. Då måste någonting annat ta Guds plats. Och det som finns kvar är ju människan. Och därför är det ju sekulär humanism som har tagit över våra kulturer. Vi är sekulära och vi sätter människan i centrum. Det där, det är den internationella humaniströrelsens logga. Och ni ser vad det är en väldigt lycklig person. Sträcker händerna och jublar. Yes! Fri! Finns ingen Gud som kan begränsa mig. Finns ingen Bibel som sätter upp normer. Finns ingen kyrka. Så jag är fri. Så den loggan heter Happy Human. Den lyckliga människan som äntligen är fri att få ta Guds plats och definiera livet själv. Ska jag notera en sak? Det är en ensam person. Den här loggan är ingen gemenskap. Det är en person, det är individen som nu kan definiera livet. Det här, att vi har avsatt Gud så att människan i centrum och människan är den enskilda individen, det har startat en enorm jakt i hela vår kultur på frågan, vem är jag? Tidigare så visste ju människan vem hon var. Jag är skapad till Guds avbild. Det är min identitet. Jag är en syndare därför att jag har vänt den Gud som har skapat mig i ryggen. Det var liksom det riktigt grundläggande. Och jag är kallad att bli Guds barn genom tro på Jesus Kristus. Och sen i tillägg till det så blir man ju definierad förstås utifrån sin familj, sin släkt, sammanhanget och så. Så då hade man en identitet som man gick in i. Självklart var en del av de sakerna negativa. Därför att sociologiskt blev man begränsad. Du är född i en familj där pappan har det yrket, och måste du fortsätta det yrket. Du är kvinna, då får du inte gå vidare till högre utbildning. Du är... Så det, jag försvarar absolut inte det. Det fanns en mängd begränsningar. Men fortfarande var det så att människan fick en identitet sociologiskt. Och framförallt så hade man en identitet utifrån den kristna tron. Jag är Guds avbild. Gud älskar mig. Men när det är borta så måste nu var och en definiera sig själv. På 60-talet var den här boken en kultbok bland studenter. Jean-Paul Sartres lilla och fantastiskt läsvärda bok som heter Existentialismen är en humanism. Så hans filosofi är ju existentialism, men han säger att det här är en underavdelning av humanismen. Och i den boken så har han en formulering som har blivit klassisk. Han säger så här: existensen föregår essensen. Vad menar han med det? Häng med här nu, det är inget svårt alls. Han är jättetydlig och säger så här: innan trodde vi på Gud. Och då var det så här att Gud, enligt första Mosebok, säger ju så här: låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Och sen står det, och Gud skapade människan till sin avbild, till manligt och kvinnligt skapade han det. Men det här, säger Sartre, betyder ju att människan fanns i Guds tanke innan människan fanns på riktigt. Låt oss göra människor till vadå? Till vår avbild. Gud tänkte människan. Då fanns människans essens i Guds tanke. Och sen gav Gud människan existens. Men då hade ju människan redan en identitet, den identitet Gud hade tänkt ut. Så enligt Sartre, så när vi var kristna kunde vi tänka essensen föregår, kommer före existensen. Vi är något innan vi blir till. Och sen blir då kallelsen att uttrycka den essensen. Inte att uppfinna den. Men nu finns ju inte Gud. Det finns inte någon som har tänkt ut oss. Vi har ju bara blivit till slumpmässigt. Då blir det så här för människan att existensen kommer före essensen. Du är ingenting när du blir till. Du måste skapa dig själv. Du måste definiera dig själv. Du måste göra dig till vad du ska bli. Existensen föregår essensen. Det här fångar suveränt vad som har hänt i vår kultur. Innan kunde vi säga vår essens kommer före vår existens. Men nu har vi bytt på det. Så nu måste var och en tänka ut vem man är. Och därför så går människor in i sig själv för att hitta sig själv där någonstans. Och det där är som en lök. Man skalar bort. Men vad är botten i dig själv? Det här ligger bakom det som har hänt i vår kultur. Ett annat sätt och en liten annan infallsvinkel vad som har hänt i vår kultur. Det är att kulturer har alltid, för man kan inte leva tillsammans om man inte har ett perspektiv på gott och ont. Traditionellt i den protestantiska kulturen så har grundperspektivet varit att man tänker utifrån rättfärdighet och skuld. Ett rätt sätt att leva, skuld när man bryter mot det, och så förstås evangeliet som erbjuder förlåtelse. Andra kulturer kan tala om heder och skam eller renhet och orenhet. Vår kultur, efter att vi lämnade kristendomen, har ett nytt riktmärke. Njutning och smärta. Njutning är det högsta goda. Smärta är det som ska undvikas. Tidigare tänkte man, när vi var kristna, du ska göra det som är rätt, inte det som är lätt. Så tänker vi inte idag. Njutning och smärta. En amerikansk sociolog som heter Philip Reif, han säger så här. Religious man, och det är hans beteckning på människan före sekulariseringen. Religious man was born to be saved. Psychological man, det är människan som sysslar med självförverkligande. Psychological man is born to be pleased. Så vi har fått ett fokus nu på jaget, på att definiera sig själv och att ge den definitionen utifrån njutning. Sigmund Freud, han skriver så här. När han ska beskriva människans utveckling och historia. Människans upptäckt att den sexuella kärleken gav honom den starkaste upplevelsen av tillfredsställelse och i verkligheten var en sorts prototyp för all glädje, måste ha inneburit för människan att det är här man ska fortsätta att söka tillfredsställelse och lycka. Det måste ske längs de sexuella relationerna. Och att människan behöver göra erotiken till den centrala punkten av sitt liv. Okej, vi kunde sagt jättemycket mer om den här utvecklingen. Det leder fram till är följande. Vår kultur upplever just nu det man kan kalla för a perfect storm. Det är ett uttryck för när flera olika faktorer samverkar och tillsammans då blir enormt mycket starkare. Vi har sagt det finns ingen Gud. I Guds plats har vi satt jaget, det individuella jaget, i centrum av universum. Och i det individuella jaget har vi lyft fram sexualiteten som den viktigaste aspekten av vem människan är. Ingen Gud, jaget i centrum. I jaget är det sexualiteten som står i centrum. Här har ni bakgrunden till den sexuella revolutionen. Det går att förstå varför vår kultur säger alla de här märkliga sakerna som jag inledde med. Det har den här bakgrunden. Låt oss då bli lite mer konkreta om den sexuella revolutionen. Och igen, precis som med sekulariseringen, så är det ju Sverige som tar ledningen. Under 50- och 60-talet blev den svenska synden världsberömd. Och Sverige tog tillsammans med Danmark ledningen i att börja tillämpa den sexuella revolutionen. Det skedde på flera olika sätt. Den här filmen La Dolce Vita av en italiensk regissör, räknas som en av 1900-talets allra främsta filmer, blev en symbol för den sexuella revolutionen. La Dolce Vita, det ljuva livet. Den börjar så här. Det är två helikoptrar som flyger på låg höjd över Rom. Under den främre helikoptern så hänger det en stor Kristusstaty. Den ska flyttas från ett museum till ett annat eller från en kyrka till en annan, jag minns inte. Men den ska i alla fall flyttas. I helikoptern bakom sitter det fem unga journalister som har fått i uppdrag att bevaka det här förflyttningen av Kristusstatyn. De flyger på låg höjd över Rom, de passerar ett hotell och på hotellets tak finns det en pool och runt poolen ligger det ett gäng unga, snygga, vackra kvinnor i bikini. Tusen gånger mer intressant än en Kristusstaty. Så de ger tecken till helikopterpiloten och säger stanna, stanna, och de börjar cirkla över det här hotelltaket, försöka få kontakt med kvinnorna där nere, och Kristusstatyn försvinner bort i fjärran. Det där är väldigt symboliskt. Kristendomen försvinner bort. Nu ska erotiken ta Guds plats. Det är det som ska definiera oss. Den mest ikoniska scenen i filmen är när den svenska sexsymbolen Anita Ekberg, hon badar i Fontana di Trevi. Det är natt. Hon vadar ut i den här fontänen. Kameran följer henne med så att säga mannens blick, den här undersköna kvinnan som badar i vattnet. Den unge mannen står utanför fontänen. Och så kallar hon honom till sig. Marcello, Marcello. Och han vadar ut i vattnet. Och det är ett sånt jätteladdat ögonblick. Och precis när de ska omfamna varandra så slutar vattnet att rinna. Fontänen stängs av. Och det blir alldeles tyst. Och de rör inte varandra. Och sen går de bara i tystnad därifrån. Den symboliken har väldigt få kopplat an till. Därför att det filmen visar är att den sexuella revolutionen bara leder till tystnad och ensamhet. Människorna i den här filmen som söker lyckan i sex, tillfälliga sexuella förbindelser, är olyckliga rakt igenom hela filmen. Okej, sexuella revolutionen startar på ett sätt i Sverige på 50-60-talet. Där man börjar praktisera en friare syn på sexualitet. Men ska man förstå den sexuella revolutionen bör man backa tillbaka till 20-30-talet i Tyskland och Österrike. Och då kommer man till den här mannen, Wilhelm Reich. Han skrev en bok som hette just den sexuella revolutionen. Och Reich säger, det har redan börjat rulla igång en sexuell revolution. Och det finns ingen makt i världen som kan stoppa den. Ja, hittills har han haft rätt. Revolutionen har fortsatt att rulla. Alla revolutioner, de säger ju så här. Vi är förtryckta. Nu behöver vi slå oss fria. Och så ska vi nå det här paradiset. Och Rice säger, formulerar väldigt tydligt sitt revolutionära program. Vi måste avskaffa det livslånga monogama äktenskapet. Jag kan inte räkna med att du ska leva med en person hela ditt liv och bara relatera sexuellt till en. Klart du får ha sex i äktenskapet, men du kan ha sex i andra relationer också. Vi måste uppmuntra barns och ungdomars sexualitet. Sex är inte bara för vuxna. Sex är naturligt, finns med i människan från början. Alltså kan man ha sex genom hela livet. Att undertrycka sexuella kroppsliga drifter är destruktivt. Alltså det är att ha en sexuell impuls. Och så säger stopp, nej, bort. Det är destruktivt farligt. Vi ska släppa fram sexualiteten. Det är en naturlig aspekt av människan. Därmed måste vi avskaffa hela kategorin det perversa. Alltså det perversa, det betyder ju en avvikelse. Och det tänkandet bygger ju på, okej, inom det här området så är det rätt och sunt. Men om du kommer utanför det området så blir det en perversion, en avvikelse från hur det borde vara. Men det finns inget sätt som det borde vara på. Därmed finns det inget som är perverst. Så vi måste sluta tala om perversa sexuella praktiker. Här måste man säga att Reich har varit väldigt framgångsrik. Det är precis så här kulturen tänker, förutom på ett område. På ett område är vi nästan striktare idag än tidigare. Och det är ju barnsexualitet. Pedofili räknas ju som något av det värsta, så att säga. Men det är enda området där Reich inte har lyckats. Reich i sin tur var präglad av den här mannen, Sigmund Freud, som jag redan har citerat och som gav sexualiteten en så viktig plats i människans liv. Och han säger så här att människans sexuella grundtillstånd, den är, och nu använder han en konstig term, polymorft pervers. Polymorft, det betyder månggestaltad. Den tar sig många olika uttryck. Och den är, utifrån hur kulturen tänker, så är människan naturligt pervers. Alltså håller sig inte inom en viss ram, utan sexualiteten rör sig liksom på ett vitt fält. Och han säger, ja, men ta ett barn. Ett barn är sexuellt. Men den förstår inte skillnaden mellan att ha sex med en människa och sex med ett djur. Den har inte lärt sig att dra den gränsen. Ett barn känner inte tabu inför vissa sexuella handlingar. Det här med att känna avsky, det är någonting som man lär sig senare. Det finns inte naturligt i människan. Ett barn förstår inte skillnaden mellan sex med nära familjemedlemmar eller sex med andra. Så det finns ingen gräns mot incest. Och ett barn förstår inte skillnaden mellan sex med någon av det motsatta könet och sex med det egna könet. Alla sådana gränsdragningar tillkommer genom fostran. Det är föräldrarna och kulturen och kyrkan som lägger på sådana här gränser. På en sexualitet som från början rör sig liksom gränslöst. Och det är det här Reich säger. Vi måste sluta lägga på de här gränserna. Men ska man verkligen förstå den sexuella revolutionen, då måste man gå tillbaka till Marquis de Sade. Då är vi tillbaka vid upplysningen. När man avsatte Gud och satte människan i centrum. Han är the founder of eroticism, brukar han kallas på engelska. Det är från hans namn vi har begreppet sadism. Alltså att för sin egen sexuella njutning skull plåga, tillfoga smärta på till en annan person. Det kommer från hans namn. Markis, det är ju att han var en adlig person. Alltså greve, baron. Det är en sån titel. Han tillämpade sitt eget tänkande. Alltså, hans tänkande var så här. Finns ingen gud. Och i så fall finns det ju inga förpliktigande moraliska värden. Det finns ingen design för människan. Inget mål med människans sexualitet. Utan det är ett helt fritt fält. Allt som går att göra får man göra. Kan en starkare man plåga en svagare kvinna? Ja, fysiskt går det bra. Kan man göra det, får man göra det. Därav utvecklar han då det här med sadism. Han satt i fängelse långa tider av sitt liv på grund av det sätt som han agerade mot inte minst prostituerade men också andra kvinnor i Frankrike. Vad går det här ut på, den sexuella revolutionen? Den går ut på att man skiljer sex från det som det traditionellt har hört ihop med. Man skiljer sex från äktenskap. Du kan ha sex i äktenskap, men du kan ha sex på andra sätt också. Man skiljer sex från kärlek. Förstås kan du ha sex med någon du älskar, men du kan också ha sex med någon som inte betyder någonting för dig. Man kanske har en badmintonkompis. Man spelar badminton en gång i veckan. Man är inte nära vänner, man betyder ingenting för andra. Det är bara det att man är ganska jämspelt. Alltså det blir en rolig timme med badminton. Man spelar bra ihop. Och så kan du, om jag talar svenska, kan du ha en knullkompis. Ni har ingen relation, ni betyder ingenting för varandra. Men ni har bra sex en timme i veckan. Man skiljer sex från överlåtelse, förpliktelse. Man skiljer sex från fortplantning. Det är klart att människor blir till genom sex. Det går inte att komma undan så att säga. Men generellt så försöker man ta bort det så mycket som möjligt. Man tänker inte på det. Man vill inte att det ska finnas med. Och där har vi i Sverige 36 000 aborter. Ovälkomna graviditeter. För man har inte velat tänka att det faktum att man har sex kan leda till att en ny människa blir till. Man tänker bort kroppens design. Vad våra kroppar är gjorda för. Den sexuella revolutionen har då sina idéhistoriska rötter tillbaka till upplysningen, Marquis de Sade. Kulturellt har det sina rötter tillbaka. De idéerna fick brett genomslag från 60-talet och framåt. Och det är först, skulle jag säga, från 90-talet och framåt som de på bredare front har börjat praktiseras i kulturen som stort. På 60-talet är det fortfarande avantgarde. Det är en liten grupp som praktiserar den sexuella revolutionen. Från 90-talet och framåt så praktiseras den på bred front i västerlandet. Så att en student på 90-talet har lika många sexpartners på ett år som människor statistiskt hade sexpartner under hela sitt liv på 60-talet. Så det är en enorm skillnad i hur man praktiserar den sexuella revolutionen. Alla revolutioner hävdar att vi kommer att skapa drömsamhället. Har den sexuella revolutionen gjort det? Här kunde vi titta på konsekvenser. Hur ödesdiger den sexuella revolutionen har varit. För vår förmåga att bilda långvariga relationer, äktenskap. Som ju går sönder i en förödande hastighet. Kan titta på det med abort som jag nämnde. Kan titta på det med könssjukdomar som är en epidemi. Kan titta på sexuella övergrepp, sexbrott. Francis Fukuyama, känd historiker och sociolog. Han har skrivit en bok som heter The Great Disruption. Han säger så här. Och The Great Disruption, det är hans beteckning på de senaste 50 åren. När den sexuella revolutionen har dragit igenom. Ett av de största bedrägerierna är uppfattningen att den sexuella revolutionen var könsneutral och gynnade kvinnor och män lika. Och att den på något sätt hade släktskap med den feministiska revolutionen. I själva verket tjänade den sexuella revolutionen mäns intressen. Och satte i slutändan skarpa gränser för de vinster som kvinnor annars skulle ha förväntat sig av sin befrielse från traditionella roller. alltså den sexuella revolutionen, har varit på mäns villkor och har skadat kvinnor. Det här blev ju så fullständigt glasklart i samband med MeToo. Vilket land hade MeToo-rörelsen störst genomslag i hela världen? Det är en retorisk fråga. Ni kan svara på den om ni tänker på vilket land där den sexuella revolutionen har haft störst genomslag. Nämligen Sverige. I inget annat land fick MeToo-rörelsen större genomslag än i Sverige. Det land där den sexuella revolutionen har gått som allra längst. Vi kunde titta på det här mer detaljerat, och jag gör det i boken Nakna utan skam, och titta på konsekvenserna. Och nu skulle jag förstås utifrån en sån här presentation vill jag tala om, ja, men vad är då alternativet? Den kristna visionen av kärlek, sex, kropp, äktenskap. Men nu har redan vår tid gått. Så är det. Så då blir ni tvungna att köpa boken för att få reda på det. Men jag har valt att lägga tiden på att försöka förstå den här bakgrunden. För jag menar att vi behöver sätta ord på vad det är som sker runt omkring oss och vad som sker i kyrkan innan vi sen formulerar ett kristet alternativ. Men jag skulle säga att trots att vi nu kritiseras oerhört starkt från kulturen, så skulle jag samtidigt säga att under min livstid har det inte funnits ett bättre läge än idag att presentera ett alternativ. Därför att det är uppenbart om man börjar titta på vad den sexuella revolutionen har lett till, att den har inte infriat sina löften. Vi har inte skapat det sexuella paradiset genom att applicera den sexuella revolutionen. Så det är ganska många idag som också frågar, vad är alternativet till den väg som kulturen har gett sig in på? Men det får bli för en annan gång.